En av de viktiga principerna i att i uppenbarelseboken är ju, eller tre av de här verktygen som vi har tittat på här, är ju att fokus är Kristus. Sen har vi pratat om historicism och att låta skriften tolka sig själv. Och det är jätteviktigt när vi tittar på uppenbarelseboken. Vi kan ju börja läsa uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 1. Och är det någon som är frivillig?
Och ett stort tecken visar sig i himlen. Där syntes en kvinna som hade solen som sin klädnad och månen under sina fötter. En krans av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.
Okej, okay. En kvinna klädd i solen med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud som är havande, ropar i barnsnöd och födslovärkar. Vad handlar det här om? Har ni sett såna här kvinnor gå runt på stan ibland? Eller?
Nej.
Nej, inte du i alla fall. Nej. Jag har inte heller sett någon. Det här är uppenbarligen inte en bokstavlig tolkning. Utan det här handlar om en symbol på någonting. Precis som allt annat i uppenbarelseboken är symboler, så måste vi också titta på det här som en symbol. Och då kan vi ställa oss frågan, vad handlar det här om? Vad är det en symbol på? Och då måste vi låta skrift tolka skrift. Det finns många teorier om det här. Det finns många som har spekulerat i att det här skulle handla om kanske till exempel någon stjärnbild eller EU. Det finns många olika åsikter om det här. Men vad säger skriften? Faktum är den här bilden av en kvinna som är havande och ropar i barnsnöd och födselverkar är hämtad ifrån Jeremia kapitel 4 och vers 31. Och där står det så här. Ty jag hör rop från en barnaföderska. Ångestrop som från en förstföderska. Och vem är det? Jo, det är dottern Sions röst. Hon flämtar och sträcker ut sina händer. O, ve mig, mitt liv tynar bort inför mördare. Här talas det om en kvinna som är havande. Och det står om dottern Sion. Och vem är dottern Sion, skulle ni säga? Yes.
Israel.
Israel var Guds folk vid den här tiden. Mm. När Jeremia skriver där, eller hur? Jesaja skriver om det också. Han säger om Israel: du ska inte mer kallas den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark. Utan du ska heta min kära. Och ditt land den äkta hustrun. För Herren har dig kär. Ditt land har fått sin äkta man. För som när en ung man gifter sig med en jungfru, så ska dina barn gifta sig med dig. Och som en brudgum jublar över sin brud, så ska din Gud jubla över dig. Ni skulle kunna titta på många texter, och ni har dem där i ert studieblad på fråga nummer 2. Så har ni många fler texter ni kan titta på där. Men gång på gång så jämförs relationen med Gud och hans folk som en relationen mellan en man och hans hustru. Och det ser vi konsekvent genom Gamla testamentet och också Nya testamentet. Faktum är att den här Israels folk, de kallas för Guds församling. I Apostlagärningarna 7 så står det om Moses som i församlingen i öknen var tillsammans med både ängeln som talade med honom på berget Sinai och med våra fäder. Så Israels nation var helt enkelt Guds kyrka på den tiden. Här har en bild på mig, jag beklagar. Men min fru är väldigt vacker att se på. Men det står i Efesierbrevet också om församlingen. Ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Och därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. De två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så du har igen den här bilden. Kristus och församlingen jämförs med relationen mellan en man och en hustru. Och det är många som har tolkat det precis så i Uppenbarelseboken 12 också. Adam Clark, som är metodist, eller var metodist på 1800-talet, en av de mest kända bibeltolkarna. Han säger att kvinnan är här representerar Kristi sanna församling, är de flesta utläggare överens om. Vad betyder det då att han är klädd i solen med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor? Ja, det här är också hämtat ifrån första Mosebok. Nu får ni en liten bonusgrej här. Men minns ni berättelsen om Josef?
Ja, just det, de 12 tjävarna.
Ja, Josef fick drömmar i Egypten. Eller inte i Egypten, innan han kom till Egypten. Som gjorde att hans bröder blev avundsjuka på honom. Och där så fick han se solen, månen och stjärnorna som bugade sig inför honom. Och hur de tolkade det där var att Israels 12 stammar, att skulle de buga sig för, eller Israels, förlåt nu säger jag fel, Jakobs barn, alltså hans söner, de 12 stamfäderna blir då avundsjuka på Josef och säger att skulle vi buga oss inför dig? Skulle din far och din mor buga sig inför dig? Att det handlade om de här 12 stammarna, de här stjärnorna och fadern. Nu tror jag att det också kan symbolisera de 12 apostlarna, om vi tänker på församlingen.
Yes. Men är det då bara en ren tillfällighet, att så mycket annat i vår världshistoria och i vår verklighet som vi lever i nu liknar detta här som man pratar om i Bibeln, eller som profetierna utgör?
Jag tänker du på?
Ja, jag kan tänka på Europa. Europa är en grekisk gudinna. Var en stjärnor, 12 stjärnor i hennes flagga.
Ja.
Alltså du förstår vad jag vill komma. Alltså, det kan inte vara en tillfällighet. Det är det jag menar, vi har pratat om det tidigare. Att Gud i sin storhet vänder sig till alla människor i alla tider och i alla församlingar. Så och visar att jag är här, du behöver inte vara rädd. Jag har full kontroll över allting. Så att man kan ta ut specifika, och du gör säkert helt rätt, eller du gör helt rätt när du låter skrift tolka skrift. Men det är så fantastiskt att alla kan egentligen visa att vi är med i denna här frälsningsplanen.
Ja, jag tror att vi också kommer att finna oss i Uppenbarelseboken 12, vilket vi kommer att komma tillbaka till. Men det är som sagt jätteviktigt att vi försöker så långt som möjligt att låta skriften tolka sig själv. Så att vi kan försöka komma till en tydlig slutsats. För att det kan vara det du säger, kan är en bra teori. Det finns andra som har också en mycket bra teori om att det här skulle vara någon form av stjärnbild och att Jupiter åker igenom det här och massa sådana där saker. Det kan låta troligt också. Det finns många saker som låter troligt, och det som jag önskar att göra är att vi vill ha tolkningarna från Bibeln så långt som vi bara kan. Och resten är spekulation. Det kan vara man kanske kan finna vissa saker som kan stämma, men det är lite spekulativt. Det vet jag inte.
Det här med stjärntecken, det skrevs ju, och det var ju både YouTube och grejer om just det här om Jupiter som skulle så att den här stjärnbilden, alltså, skulle se ut som att hon var havande och födde fram en son, va?
Ja.
Och det hände ju säkert, men det som de trodde skulle vara resultatet av det, det var ju ingenting, va?
Nej.
Alltså,
det var 23 september, va? Som, ja, precis. Som sa att det skulle hända något.
Och mycket av sådana där kosmiska grejer, va? Alltså det finns ju de här som är väldigt inne på blodröna våna och allt det där, va? Och visst, det finns ju det här med tecken och
processen skyn. Fortfarande.
Ja, det kan det vara.
Så vad kommer födas?
Jag vet inte.
Så datumen blir en markering.
Ja, kan det vara det.
Ja. I alla fall det som jag vill fokusera på här är just det som skriften tänker. Och jag tror att det här handlar om den kristna församlingen. Först den judiska församlingen då. Och sedan, som vi kommer se, också den kristna församlingen. Som har är klädd i solen. Solen är, Kristus är hans, Kristus är rättfärdighetens sol, står det i Malaki. Mm. De är klädda i Kristus rättfärdighet. De har månen som reflekterar solen. Som de står på. Jag tror det är en bild på Bibeln som reflekterar Kristus. Men vi, med den förutsättningen, så ska vi titta på det här lite grann med församlingen. För vad är församlingen? Det är en viktig fråga. Låt oss gå till Johannes kapitel 10. Det är många som har olika uppfattningar om församlingen. Och även där vill vi försöka få vad Bibeln har att säga. Johannes kapitel 10, vers 14 till 16.
Jag är en gode herde och jag känner mina får och de känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst och de ska bli en jord och en herde.
Okej. Jesus är den gode herden och han har får. Men vilka är fåren?
Det är du och jag.
Du och jag. Amen. De som, är det alla människor på jorden?
Nej. Läser man innantill så hans får de som hör hans röst.
Precis. De hör hans röst och de känner honom. Eller hur?
Ja, ja.
Så det här är kristna, om du så vill. De som känner Kristus.
Ja.
Är vi med på det? Det står i Matteus 25 så säger Jesus att han skiljer fåren från getterna, eller hur? Mm. Det är fåren som blir frälsta. Det är de som har tagit emot, som känner Kristus, och det är de som kommer att komma till Guds rike. Mm. Så han har får, men han säger också att han har en folla. Mm. Och vi läser också om den i vers 1. Eller vänta, innan vi går dit. Låt oss bara titta på vers 16 där. Han säger, jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också de måste jag leda. De kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Så har Jesus får utanför sin folla. Mm-hmm. Alltså, ja, okej, vi läser vers 1 så ska vi dra lite slutsatser här ifrån det här. Vers 1 säger, jag säger i sanningen, den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Tjuvar och rövare, är de frälsta, tror ni? Om de... Ja. Om de är aktiva, faktum är det står i första Korinthierbrevet 6 att varken tjuvar eller andra ska ärva Guds rike, eller hur? Men för detta, tjuvar och rövare, om de ångrar sig och vänder om till Kristus, kan han förlåta dem?
Ja,
ögonblickligen. Och de kan bli någon som känner Kristus, som är ett får, ett av hans får. Men de som aktivt håller fast vid sitt tjuveri och sitt röveri, de befinner sig inte i en frälsande relation med Kristus. Hänger ni med? Men finns de i församlingen? Förlåt, i follan.
you.
Det står det här. De är i follan, eller hur?
Ja.
Vad är follan? Jag vill säga att follan är församlingen. Jag försvarar mig på det. Men finns det frälsta utanför follan?
Ja.
Så att vara en del i församlingen är inte en garanti för att du är frälst.
Mm.
Att vara utanför församlingen är inte en garanti för att du är förlorad.
Mm.
Så den här follan, vad den är, det är inte en beskrivning av alla uppriktigt troende, är ni med? Utan det måste vara en synlig organisation av något slag. Hade du en fråga?
Ja, alltså han säger ju här att jag har och andra får som inte hör till detta fårahus. Mm. Och jag, alltså min tankegång är ju att fårahuset är egentligen Israel. Och ja. Och så att, alltså församlingen var ju inte när han sa detta, va?
Nej.
Men de andra fåren är de som inte har kommit in ännu.
Precis.
Tänker jag.
Jo, det är det han pratar om här.
Ja.
Och då pratar han, alltså för Israel var ju Guds församling, eller hur?
Ja.
Så han hade sin församling. Men i Israel fanns det ledare som var mördare eller tjuvar och rövare av olika slag. Det fanns det, eller hur? Ändå var de en del av Guds församling. Sen fanns det hedningar som kanske kände Gud, men de var uteslutna ur församlingen. Men de var ändå, befann sig i ett bättre, en frälsande relation med Gud. Om vi tar det i Gamla testamentet, kan ni tänka på någon som inte tillhörde Israels folk som blev frälsta?
Ja, så
du
menar
utanför, som var utanför follan, så att säga.
Ja, ja.
Jag tänker på till exempel Rut, vad sa du?
Rahab,
precis.
Mm, mm.
Du finner många, många sådana exempel på personer som inte tillhörde kyrkan, men de var ändå räddade.
Mm.
Och så här har vi en bild på Guds församling. Det finns tjuvar och rövare där i, och det finns räddade människor utanför den här follan. Så för mig visar det här klart och tydligt att follan måste, som är församlingen, i apostlagärningarna så säger Paulus: ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Så om Gud har, eller Guds församling måste vara en synlig organisation. Det måste vara någonting, eller det är någonting här enligt Johannes 10 då, som han ändå vill få in människor i, eller hur? För han säger, de ska lyssna till min röst. De som är utanför vill han föra in till follan. De ska lyssna till min röst, och så ska det bli en jord och en herde. Ni minns att Jesus, han bad om enhet. Han bad att hans lärjungar skulle vara ett. Han vill inte se den här splittringen. Han vill att det ska finnas en församling. En kropp, som det står i Efeserbrevet. Och den här kroppen är inte nödvändigtvis en osynlig kropp. Utan det är, det var i alla fall i apostlarnas tid, så fanns det en organiserad församling. Jesus pratade om sin församling, eller sin kyrka, i Matteus 16 och 18. Jag säger dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Så det här har ju övertolkats av vissa till att mena att på något sätt Petrus är hela kyrkan. Att han blev ledare för kyrkan, det ser vi att det var inte så, för han, även de andra apostlarna byggde Kristus sin församling på. Men det är intressant att se att det var ändå apostlarna som skulle starta den här församlingen nu då. Och bygga vidare, eller som Kristus skulle bygga församlingen på. Och hur länge skulle den bevaras? Om vi säger så. Skulle den bli övervunnen?
Nej.
Nej. Helvetets portar skulle inte få makt över den. Den skulle finnas ända in till slutet. Och i Uppenbarelseboken 12 så ser vi just den här kampen. Vi ser helvetets portar, så att säga, hur de, eller helvetets makter, hur de försöker att utplåna församlingen. Och men vi ser att den består. Och när vi studerar Uppenbarelseboken 12 så kan vi följa Guds församling i vår tid också. Så låt oss titta på det igen. Uppenbarelseboken 12. Uppenbarelseboken 12, vers 3-4.
Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se, en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn med 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig 1/3 av himlens stjärnor, och han kastade ner den på jorden.
Okej, så nu får jag se ett annat tecken, och det är en drake. Men vem är draken?
Djävulen och Satan.
Yes, vers 9 säger att den stora draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan, som förleder hela världen.
Så där kan man ju faktiskt ge tillbaka till skapelseberättelsen.
Ja, det är sant.
Om han får lämna himlen, så väljer han Guds änglarskara 1/3 att följa med honom. Det är alltså detta, det jag menar med Guds ord är så fantastiskt att det i en mening inbegriper en förklaring, men på samma gång så sveper den tillbaka till skapelseberättelsen. Detta förstår du inte om du inte känner till texterna.
Nej. Ormen från urtiden, det är en referens till Edens lustgård där också. Han som lurade Adam och Eva. Satan i himlen, vad gör han i himlen? Men det är vad det står där. Gamla testamentet säger att han befann sig där. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Du var en smord beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Han var en fullkomlig varelse, en vacker varelse. En kerub, som betyder en ängel. Det står senare att du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt. Avundsjuka kom in i hans hjärta. Högmod. Vi läser i Jesaja. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? På latin så är det här Lucifer. Och det är därifrån vi får det namnet. Som är, betyder just du strålande stjärna. Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa det i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr, jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Och han gjorde uppror mot Gud på grund av att han hade den här fria viljan. Så valde han bort Gud. Och valde att vilja upphöja sig själv istället. Det här ledde sen till att det blev ett uppror i himlen. Satans stjärt, som det stod här, drog med sig 1/3 av himmelens stjärnor. Nu, jag tror inte att Satan ser ut på det här sättet. Som en eldröd drake med 7 huvuden. Men det är hans karaktär som det är en bild på. Han är en vacker ängel. Det står att han kan göra sig lik en ljusets ängel till och med. Så att tro att Satan är någon form av ful varelse med någon som har getfötter och lång svans, det är fantasier som inte alls finns i Bibeln. Enligt Bibeln är han en vacker varelse som var skapad i Guds avbild, men som övergav det här och föll ifrån himlen. Och tillsammans med honom så föll också 1/3 av himmelens änglar. som anslöt sig till upproret. Judas brevet säger, tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Så...
Men kan dessa änglar vara de här andemakterna som vi kämpar emot dagligen?
Det är det helt klart, absolut. Faktum är att de kallas för onda andar. Änglarna sägs vara, de Guds änglar sägs vara andar också. Som Gud som går i Guds tjänst i Hebreerbrevet. Så det här är onda andar då. Änglar som har fallit, fallna änglar. Ibland kallar man dem för demoner. Men när man pratar om demoner så låter det också som någon, något som har massa horn och fula grejer. Det är inte det. Det är änglar som har fallit ifrån sin rätta hemvist. Som använder sina makter på ett sådant sätt. Men det är vad vi får en inblick här i Uppenbarelseboken om striden i himlen och hur den startade. Men sen så kastades de ner på jorden. Varför på jorden? Ja, människan hade valt sida också här. I första Mosebok så läser vi om Adam och Eva. Hur Gud sa, du får äta utav alla frukter i trädgården till dem. Ni får äta utav alla träd i trädgården, men ni får inte äta utav det här enda trädet. Och förstås så kom Satan där, som ormen från urtiden. Och sa, nej men Gud... Gud vet inte vad han pratar om. Ni ska inte dö. Även om ni äter av den här frukten. Så Gud hade sagt att de skulle dö. Så sa han, nej, ni ska inte dö. Och de valde att lita på ormen. Och därmed så ställde de sig på upprorets sida. I konflikten mellan gott och ont. Det var ganska kört för mänskligheten där och då. Om det inte vore för ett löfte. Första Mosebok 3:15. Gud sa att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Alltså han pratar med ormen. Mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Kvinnan skulle få en avkomma. Kvinnan skulle föda ett barn som skulle krossa ormen. Det här var deras hopp. Om de litade på det här barnet och hoppades på det löftet. Så skulle de kunna få tillbaka det här paradiset som de hade förlorat. Och det här barnet föds också i Uppenbarelseboken 12. Uppenbarelseboken 12 och 4, slutet av vers 4, så står det att draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira och hennes barn räcktes upp till Gud och hans tron. I Jesaja så står det om Israels folk som en havande kvinna våndas när hon är nära att föda och ropar ut sin smärta. Så är det med oss inför dig, Herre. Vi var havande och våndades men vi födde vind. Vi har inte gett landet frälsning och ingen föds till att bo på jorden. Det här fångar lite den här längtan som Israels folk hade efter Messias. Det här barnet som skulle födas, som skulle bli till frälsning för landet. Och här kommer det här barnet. Jesaja säger, ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under rådgivare. Mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så det här barnet som skulle födas, det var inte bara en vanlig människa. Utan det var... Han skulle vara mäktig Gud, ett av hans namn. Kan man säga, skulle man kalla någon människas, vanlig människas namn för det? Det skulle vara hädelse. Men här är det någon som faktiskt... var Gud som blev kött enligt Johannes. Det här barnet är jag fullt övertygad om att det handlar om Kristus. Det står att han ska styra alla folk med en järnspira. I Uppenbarelseboken 19 så står det om Kristus när han kommer tillbaka. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följer honom på vita hästar. Han ska styra dem med järnspira. På sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, kungarnas kung och herrarnas herre.
Som sagt, jag har läst eller håller på att läsa här lite böcker med Watchman i. Och han skriver det att alltså just på grund av att det här barnet åkte upp och blev uppryckt i himlen, så menar han att det inte kan vara Jesus. Men sen å andra sidan då, så det står ju alltså ett barn, en mamma, son är alltid hennes barn också, va? Så även om han är 33 eller vad det nu var, 33 och ett halvt, så kan det ju ändå vara så att
det är kvinnans barn.
Ja. 32.
Ja. Det är bra att du har koll. Ja, jag förstår vad han menar. Samtidigt så vad menar han att barnet skulle vara då?
Han menar alltså att det är man kan egentligen säga att det är avkomman, alltså alla de som föds. Alltså han menar att det är det som blir eller är övervinnare. Alltså, alla människor som är troende är ju inte övervinnare, men det finns ett gäng som är övervinnare. Och den segern som de vinner kommer församlingen till del.
Okej, intressant. Om man tittar på Jesus när han föddes. Var det så att draken ville sluka honom så fort han hade fötts?
Ja.
Vi har Herodes som ville döda alla spädbarn. Som skedde precis så. Men han kom undan där. Sedan verkade han, och jag tror att det är ändå en kort beskrivning av Jesus verksamhet här. Tills dess att han tas upp till Gud och hans tron. Sätter sig där på hans sida. Fokus ligger inte så mycket på Jesus jordiska verksamhet där. Men det fokus här i kapitel 12 handlar om striden mellan kvinnan och draken. Och det här vers 5 och 6 placerar oss. Eller vers 4 och 5 placerar oss i tiden. Så vi förstår att innan det så handlar det om, om Israels folk där Jesus föddes. Och sedan så har du församlingen då. Fortsättningen utav det. Och vi kommer komma till den. Vi tittar på vers 6 så finner vi en tidsperiod där som vi är bekant med nu.
Och finnan hyr ut öken där hon har en plats, sig beredd av Gud, och där hon skulle få sitt uppehälle under 1260 dagar. Var det så länge som Josef och Maria var i öken?
Nej, det var det inte. Eller jag vet inte, det står inte. Det här, ja, det är det. Men om ni minns, hur länge var de där två vittnena? Hur länge hade de profeterat?
1260
dagar. Om vi tittar i Uppenbarelseboken 13 så ser vi att vilddjuret, som vi kommer att titta på senare, fick rätt att hålla på i 42 månader. Räknar de om det? Så blir det 1260 dagar. Vers 14 i kapitel 12 så har vi den tidsperioden igen. En tid, tider och en halv tid. Det är 3,5 tider. Så 3,5 år som är 1260 dagar. Det här är den profetiska tiden. Vi kommer titta lite mer på vad det där handlar om. Men jag skulle vilja hoppa över vers 6 och sen så fortsätter vi vers 7. Så kommer vi tillbaka till vers 6 sen. Uppenbarelseboken 12, vers 7-9. Så står det att det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som förleder hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. På ett sätt så hoppar man tillbaka lite här. Allting följer inte helt kronologiskt. om ni hänger med. För först har du kvinnan och sen har du draken. Även om den med draken hände ju först, att han svepte med sig en tredjedel av himlens änglar. Nu är det lite mer kommentarer om vad som hände där i himlen. Det var en strid i himlen. Mikael hans änglar stred mot draken och draken hans änglar stred. Så där ser vi att det är änglar på båda sidorna om den här, i den här striden. Och vem var det som vann?
Goda
änglarna. Det står om Mikael här. Det var någon som har frågat mig om det här förut. Vi pratade om det lite grann när vi tittade på Daniels boken. Jordan, hade du en kommentar?
Nej, vi skulle berätta med Mikael Berg.
Ja.
Sa det är Kristus.
Jag skulle säga att det är Kristus. Och vi såg ju i Uppenbarelseboken 19 här. Vem är det som leder de himmelska härarna? Ja, det är Kristus som leder de himmelska härarna. I Josua så träffar Josua befälhavaren över Herrens här. Över änglarna. Och han tillber honom. Han får befallningen om att ta av dig skorna från dina fötter till platsen där du står är helig. Det gör man inte till en vanlig ängel. Utan det här är ärkeängeln, den högste budbäraren som det betyder. Som är värdig tillbedjan. Och det är han som leder de himmelska herrarna. Mikael betyder han som är som Gud. Eller vem är som Gud kan också betyda. Seth Erlandsson, en mycket duktig bibelstuderande person. Han är den som har varit med och översatt folkbibeln faktiskt. Han säger... Biblikum, precis, just det. Han säger så här, av sammanhanget här går det inte att avgöra om Mikael är en skapad ängel eller om det är den oskapade ängeln. För min del tror jag att det är den oskapade ängeln. Den ängel som gick framför Israels barn när de tågade genom öknen. Så jag visar inte det som nödvändigtvis en auktoritet. Men bara för att vi ska se att det här inte bara något som Jonathan Karlsson har kommit fram till. Det är många som är överens om att Mikael är Kristus. Och Kristus och hans änglar mot Satan och hans änglar. Här har vi den stora striden mellan gott och ont. Vi har huvudkaraktärerna som kämpar. Och Kristus besegrade Satan. Satan störtades ut. Men sen så när är det... jag tror att det här skedde flera utkastningar här. Vi kan studera det här noggrannare senare. Men om vi tittar i vers 10 igen där. 10 till 12.
Någon
frivillig.
Ja. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och vårt väldet hans morgon. För våra bröder och åklagare är medkastade. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De har övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himla och ni som bor vid dem. Men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner i till er i stor skede eftersom man vet att hans tid har kommit.
Mm. Ja, så det här är en kommentar om när han blev utkastad. Faktum är att han blev utkastad från himlen på ett sätt i flera faser. Det kanske är intressant att komma via. Ja,
här kommer min fråga. Som jag funderat på i många år. Denna här episod.
Ja.
Som vi nu tittar på.
Mm.
Detta måste ju hända hos alla människor varje dag. Denna kampen. Mot det goda, mot det onda.
Yes.
Här får vi ju det beskrivet för oss som en kamp i himlen. Men det där makrokosmos finns inom i oss i form av mikrokosmos. Det måste ju vara så. Det kan inte vara på något annat sätt. Så att det som vi nu får se händer i himlen. Det händer egentligen i vår gudsrike som finns inom oss.
Mm.
Och det är detta vi pratar om hela tiden.
Mm.
Var är det här gudsriket? Var ska jag finna det? Det gudsriket finner du inom dig själva. Det måste vi vara helt överens om. Och denna kampen som vi nu pratar om här sker hela tiden inom oss.
så är det.
I alla fall en
islam.
Kvinnor är bara en av.
Nej, men det är sant.
Det är mycket enklare än vad man...
Men det är... Vi får också en inblick i hur det startade och hur det fortsatte. Jesus sa till sina lärjungar, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Det är alltså dåtid. Det var en gång som han föll. Vi läste i Jesaja hur han föll från himlen. Men sen så läser vi i Jobs bok också hur Satan kommer inför det himmelska rådet på något sätt där. Så han hade på något sätt kanske begränsat tillträde ändå till himlen under den här under en viss tid.
Han representerar jorden liksom för att han hade...
Ja, han hade tagit över, stulit jorden. Men sen säger Kristus någonting i Johannes evangeliet. Han säger, nu går en dom över denna världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så när Kristus dör, då kastas Satan ut också. Ännu mer om man säger så. Kolosserna säger att Kristus på korset har han klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Han har avklätt dem. Du vet, Satan, han hade förklätt sig själv väldigt mycket. Han hade upplevt som en, när han gjorde uppror i himlen, han lurade ju en tredjedel av änglarna. Tänk, hur lyckades han med det? Han måste ha använt mycket skickliga bedrägerier. Han får människor att, eller får änglarna och också människor att tro att det är han som vill hjälpa dem att må bra. Och det är han som vill ge dem alla fördelar i livet. Och Gud, han är emot er. Han kommer göra ditt liv surt. Kanske ni har hört sådana frestelser i ert eget sinne också. Men vänta lite bara. Så. Här. På korset. Så demonstreras Guds karaktär. Han var villig att offra sig själv. För människornas synder. Satan var villig att gå så långt att han skulle döda sin egen skapare. Där bevisades det för alla himmelens invånare att Satan vill vi inte ha någonting med att göra. Allt som han, alla hans bedrägerier blev uppenbarade klart och tydligt. Och han kastades ut där och då. Yes.
Men det stämmer, han är väldigt förförd och Satan. Och man brukar använda berättelsen att han är så beredd att hjälpa dig högst upp på toppen av världens berg, bara för att kunna kasta det ut för
senare. Så är det. Låt oss läsa vidare här då för att se vad som händer efter detta. Att Kristus har vunnit seger på korset genom sitt blod.
Och när draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött korsebarnet. Men åt kvinnan gavs den stora örnens två vingar, att hon skulle flyga ut i öknen, i den plats där hon skulle få sitt uppehälle under en tid och tider och en halvtid, fjärran ifrån ormens åsyn.
Synd att det här är samma sak som händer i vers 6. Precis samma sak. Kvinnan flyr ut i öknen under den här tidsperioden. Så vi ser där nu fortsätter händelserna. Det hoppade från vers 6 och hoppade tillbaka lite grann i tiden och berättade lite mer information. Och sen så kommer vi tillbaka nu. Okej, kvinnan flyr ut i öknen. Vad händer sen med henne? Vad handlar det här om att kvinnan flyr ut i öknen? Som jag sa tidigare, den här tidsperioden har vi sett förut. Vi såg den i Uppenbarelseboken 11:3. Och det står också 11:2. 42 månader. Det står om en tid, tider och en halv tid. 1260 dagar. Så det här handlar alltihop om samma period. Och i Bibelns profetior så motsvarar en dag ett år. I Hesekiel 4:6, när du har fullgjort dem skall du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära judafolks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så jag tror inte att det handlar om hur länge Josef och Maria var i Egypten. Det står ingenting om direkt hur länge de var där. Så så vi kan bara spekulera och kanske kan det vara så, men vi har ingen aning. Utan det här handlar om förföljelsen utav Guds församling. Från 538 fram till 1798. Och det tittade vi på förra gången när vi såg att de två vittnena profeterade i säck och aska under den tiden. Vi vet att vi har pratat om det här avfallet, hur sanningen skulle förvrängas, hur Bibeln förbjöds. Och människor som ville hålla fast vid Bibeln fick fly ut i öknen under den här tiden, i vildmarken. Vi pratade om valdenserna som fick gömma sig uppe i öknen. Ordet öken betyder vildmark också. Så de gömde sig upp i Alperna. Långt borta från civilisationen, där Satan inte kunde komma åt dem. Och de blev hårt förföljda förstås. De som grep till vapen mot dem utlovades 2 års avlat, skriver Carl Henrik Martling under en tid. De kastades ut, här bilden ifrån Kasta Loose, som de slängdes ut för stupet här. Många utav dem, kvinnor och barn och allting, för att de ville tro på Bibeln istället för att underordna sig kyrkans makt under den här tiden. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Det här var ju avfallet som skedde, men Gud hade sitt folk under den här tiden. Han hade sin församling. Vet ni, katolska kyrkan, ett av deras starkaste argument som de vinner människor tillbaka, eller vinner människor till, är att säga, men vi är den apostoliska kyrkan. Eller hur? Vi är den synliga kyrkan. Kristus församling var en synlig församling. Vi har funnits under hela tiden, men det har inte ni ungefär. Och därför så är vi den sanna församlingen. Okay? Argumentet är intressant. För att jag läste att det var en av de orsakerna till att Ulf Ekman blev katolik igen. På grund av just den här orsaken. Faktum är dock att var är Guds församling under den här tiden? Är det... Ja, vad säger du?
Nej, det skulle vara
det. De är ute i vildmarken. Vi ska inte leta i städerna efter dem. Vi ska inte leta i de offentliga platserna. Utan Guds församling, den sanna kyrkan, gömmer sig i vildmarken under den här tiden. Och det är den som är Guds församling. Så Gud har sitt folk under den här tiden. Hans församling, helvetets portar, skulle inte få makt över dem. De försökte verkligen. Men Gud bevarade sitt folk. Och det är inte bara valdensarna, men det finns andra grupper också som har varit stått fasta vid det här. Och som har fått offra livet för det. De fanns, även om det inte talas så mycket om dem. Och sen så kom reformationen. När man började protestera mot det här systemet. Och det blev mer och mer synlig, den här kyrkan. Ändå så fanns det i många av de här protestantiska nationerna. Eller förlåt, protestantiska kyrkorna. Fanns det mycket katolskt kvar. Och... ja, som inte stämde överens med Bibeln. Det fanns en profetia i Daniels boken att Guds folk skulle luttras och bli rena och fläckfria in till ändens tid. Vi vet när ändens tid börjar. 1798 som vi tittade på förra gången. I slutet av de här 1260 åren. Då skulle Gud ha ett rent folk. Då skulle Gud ha ett folk som inte hade en massa falska läror längre. Och Gud använde personer som Martin Luther, John Knox, Newton, Wesley, många andra personer som upptäckte nya sanningar i skriften. De var inte alla fullkomliga. De hade inte alla fullkomlig förståelse för sanningen. Men de ville sträva och fortsätta framåt. Många av dem. Dock så deras efterföljare, som vi också har sett på, de var lite mindre benägna att ta emot nytt ljus. De tänkte att ja, men vi har en så bra person här, Martin Luther, han har gjort så mycket bra, så vi läser hans skrifter och stannar där hos honom istället för att försöka ställa frågan, kanske Gud vill visa oss mer. John Robinson säger så här till sina församlingsmedlemmar: ni ska ta emot allt det ljus och den sanning som ska uppenbaras för er från hans heliga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen som så nyss kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i hög grad beklagar. Även om dessa män var brinnande lysande ljus på sin tid kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Yes.
Det som jag sista eller senaste jag lärt mig, det är ju när Luther är färdig med den första översättningen. Så ber han sina översättare att börja om och översätta den en till gång och göra den ännu bättre.
Mm.
Så att varje gång att, när de är färdiga med en översättning av skriften så ber han dem att översätta en till gång för att göra den. Alltså hela tiden reformera.
Mm.
Hela tiden. Så att han
intressant.
Var mycket bra på det i sitt tänkande.
Mm. Verkligen. Så han hade helt rätt inställning. Jag tror han hade inte allt ljus om... vissa saker som han skriver som är konstiga, men han hade helt rätt inställning och det är det som är det viktiga. Har vi rätt inställning, även om vi har idéer som inte är bibliska, så kommer Gud att leda oss steg för steg så länge vi fortsätter att vara öppna. Gud kallar ut ett folk. Ja, vi kan läsa förresten vers 14 till 16. Vi är snart klara här. Dan, vill du läsa? Yes.
Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen till den plats där hon blev livnärd en tid, två tider och en halv tid långt borta från ormen. Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod för att strömmen skulle föra bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde bloden som draken sprutade ur sin mun.
Okej, så här ser vi, eller du kan läsa 17 också faktiskt.
Draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och han ställde sig på havsstranden.
Mm. Så här har vi den sista striden då. Först så har vi ormen försöker att spruta vatten som en flod efter kvinnan för att svepa bort henne. Han försöker göra allt för att utplåna den här församlingen. Men de biter sig fast. Och jorden hjälper kvinnan, står det. Vi ska titta nästa gång på vad jorden representerar. För det, ja, det är väldigt spännande att se hur församlingen faktiskt hjälptes under den här tiden. Men det som vi kan titta på här i alla fall är att de lyckas inte. Satan lyckas inte krossa församlingen. Precis som Jesus sa. Helvetets portar ska inte få makt över dem. Och Gud kommer att ha en kvarleva. Det står i vers 17, i sitt raseri, han blir helt, här är slutet. I sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Övriga barn, ordet är egentligen resten av hennes barn, eller kvarlevan av hennes barn. Och det här konceptet om kvarlevan, det finner man i Gamla testamentet gång på gång på gång. Man ser att majoriteten av Guds folk efter Adam och Eva, de avföll. Men så kallade Gud ut en kvarleva, Noa och hans familj, eller hur? Som överlevde den här katastrofen. Sen så fortsätter de att befolka jorden, men sen har du Babels torn, du har avfallet, avfall där igen. Och Gud kallar ut en kvarleva som är Abraham. Som skulle förvalta sanningen. Och det, från han så bildas nationen Israel så småningom. Men nationen Israel faller i avgudadyrkan. Och Gud måste tillåta fienden att ta dem. De förs till fångenskap i Babylon. Men en kvarleva kommer ut ur Babylon, eller hur? Och bygger den judiska nationen. De växer till sig. Och sedan så kommer Messias dit. Och tyvärr Så majoriteten där igen förkastar Messias. Och vad gör Kristus? Jo, han kallar ut en kvarleva ifrån det här. Om vi tänker på den tidiga församlingen, hur många utav apostlarna var judar?
Alla.
Och hur många av den tidiga kyrkan, när det står 3000 döps i apostlagärningarna, 5000, det var judar allihopa. Den tidiga kristna kyrkan var fullständigt, var en judisk sekt så att säga, innan hedningarna kom in i det här. Så det är en kvarleva, det är den sanna, trogna kvarlevan utav Israel. Och det är därför Paulus säger som han gör det, det är de sanna israeliterna, det är de som tror på Kristus. Och det är det. Det var de som bevarade sanningen. Och sen så växte den kristna församlingen till sig, men så har vi det påvriga avfallet. Och där så har vi en liten kvarleva som valdenserna som håller fast vid Guds ord. Som växer sig starka till de protestantiska nationerna. Men även där som vi kommer titta på senare så ser vi att många av dem behåller vissa tendenser, vissa falska läror. Och Kristus måste kalla ut en sista kvarleva. Den sista kvarlevan, och det är det vi ser i vers 17. Den som överlever. Och de har några kännetecken. Nu, hur många av er skulle vilja vara en del i den här församlingen som det står om i vers 17? Som Satan är arg på.
Ja, det vill ju alla.
Självklart. Vi vill vara i den, inte för att Satan är arg på den i sig, men för att vi vet att då är det rätt församling. Har Kristus en församling på jorden? Jag tror att så är fallet. Guds kvarleva i ändens tid måste påminna om den tidiga kyrkan. Precis som de andra, som Israel och som den tidiga kristna kyrkan, så måste det vara en synlig organisation. Som organiseras egentligen först i ändens tid. För att innan det så är de i vildmarken, eller hur? Gömmer sig. Så det är först 1798 som vi kan leta efter den här sista kvarlevan som Satan är rasande på. De tror på och älskar Jesus. Det är Kristi brud, eller hur? Om det är Kristi brud så älskar de Jesus. Och tror på honom. Och följer hans röst också förhoppningsvis. De håller Guds bud, står det här, eller hur? De lyder Guds bud.
Det står i 17.
I vers 17. Och jag skulle vilja säga inklusive sabbatsbudet här också. Det handlar inte bara om 9 utav buden, utan om alla Guds bud. Alla Guds 10 bud. Så vi kan studera det här på egen hand, och det är det jag vill utmana er till att göra, att titta på det här, de här kännetecknarna. Nummer 5, de har en ren lära som stämmer överens med Bibeln. De har lagt bort alla de falskheter som den romerska kyrkan hade fört in, förvrängt. Och det måste vara en ren församling. Hur vet vi det? Vi vet att den tidiga kristna kyrkan kallades för den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Orsaken till att vi ska tillhöra en församling är för att vi tror att de undervisar sanningen. De undervisar och står för det som stämmer. Jesus sa, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Om du skulle hitta den här församlingen, så betyder det inte att den, återigen tillbaka till det som Jesus sa om follan. Det finns får utanför follan, frälsta personer utanför Guds församling. Det finns tjuvar och rövare i follan som inte befinner sig i en frälsande relation med Kristus. Men det är ändå Kristus folla, och vi kan leta efter den. Och jag tror att vi kommer att finna den i så fall. Så det är min utmaning till er. Att, som jag står på sista sidan där. Är du villig att be att Gud ska leda dig till den församling som han önskar att du ska tillhöra? Är du villig att be att Gud ska leda dig till den församling som han önskar att du ska tillhöra? Jag träffade en person en gång som vi studerade om ett ämne och vi hade inte alls pratat om församlingstillhörighet överhuvudtaget. Men den här personen ställde sig upp och sa, nej, jag vill inte att vi läser mer här i Bibeln. Jag är född pingstvän, sa han, och jag ska alltid förbli pingstvän. Jag dömer inte ut pingstvännerna i sig själv, men grejen är den här personen hade en inställning om att den församling jag är född i, den ska jag tillhöra, punkt slut. Man har inte den här uppriktiga önskan om att jag vill vara det Gud vill att jag ska vara, oavsett vad det är. Min tillhörighet, och jag vill säga det här också väldigt tydligt, min lojalitet ligger egentligen inte i det här samfundet som jag råkar tillhöra. Om jag hittar ett annat samfund som bättre stämmer överens med den här beskrivningen, då går jag dit. Det vill jag göra. Min lojalitet ligger i Bibeln, i Guds ord, inte i en organisation eller ett system. Så där, den önskar jag verkligen att ha den inställningen att ju, Gud visa mig, vad vill du att jag ska gå?
Det är därför man då
fastnat. Ja.
De du nämnde, de har ju lite olika slutpunkter.
Ja.
Och testarna, men de stannar där, och det är det som är farliga.
Så är det. Björn.
Alltså det blir ju ändå ett problem. För att om man är med i ett sammanhang så då blir man ju på något sätt, ursäkta ett fel uttryck, men man blir ju lite grann proklamerad utav det sammanhangets syn, regler och så här, va. Och ja, och det är ju naturligt. Har man en familj, så barnen i familjen blir ju påverkade utav så här, va. Det är ju naturligt, va.
Mm.
Men det är också svårt att om man har en annan syn som man själv ser, alltså att få fram den och att det anammas, för att ofta blir man ju blockerad utifrån sin egen lära ju. Och det kan man nog säga att man har stött på en del gånger.
Mm.
Och sen en annan grej. Du sa det här, det som hör Jesu röst och följer honom.
Mm.
Paulus, det är egentligen ett kännetecken på det som är på nytt för dig.
Mm.
Och det som är äkta troende.
Mm.
Det är att vi hör hans röst, eller som Paulus säger, det som följer anden.
Ja.
Och en del de säger, om jag följer Jesus, jag läser Bibeln och jag går i kyrkan och jag ber. Okej, okay, vad har Jesus sagt till dig den här veckan då?
Mm.
Vet jag inte. Alltså, har man inte den relationen så att Jesus kan leda en så att man är medveten om det.
Mm.
Då har man ju ingen relation med Jesus, och då är man ju inte grundläggande präst, va?
Nej.
Och det där jag tänker också så här att Gud verkligen vill få den här delen av att vara en lyhörd lärjunge. Alltså att det ska få bli starkare och starkare och starkare. Om du går på stan och du ser en person och Guds ande säger du ska dela evangeliet med honom, eller du ska be för honom, eller nu är, så ska vi ju kunna göra det, va? Om vi har liksom lärt oss att lyssna.
Helt rätt. Ja. Och det är därför det är så viktigt att komma ihåg det. De som hör hans röst, de som är på nytt födda, det är de som är fåren.
Ja,
och det finns får utanför fållan, det finns får i fållan, hoppas jag, några. Men det finns också tjuvar och rövare. Så det finns många som inbillar sig att de befinner sig i den här relationen. Men Jesus kommer säga, jag känner er inte.
Mm.
Och därför vi måste ha den här, känna honom, tala med honom, kommunicera med honom. Jordan.
Nej, det gör jag. Det är bägge två. Det som jag tycker är så fantastiskt, det är det här med ordet själva. Hur mäktigt det är, alltså. Känner du det, då är anden där också.
Mm.
Så som vi använder skrift för att tolka skrift, kan du använda skriften för att leda dig genom livet.
Helt klart.
Jesus Kristus är Guds ord. Han säger det själv, jag har och jo. Och det står sånt fantastiskt som Ordspråksboken 16:9. Människans hjärtan tänker ut en väg, men Herren är den som styr hennes steg. Så skulle du en gång bli bästis med honom, så är det aldrig han som lämnar dig, det är du som lämnar honom. Det vill du bara i ditt hjärta, och det är ordet, han är en jättekamp. Det är den kampen jag pratar om lite tidigare, och jag kan känna att den där himlakampen pågår i mig varje dag. Vad ska jag nu välja? Ska jag välja djävulen eller ska jag välja Kristus? För då älskar jag Kristus av hela mitt hjärta, ändå kommer de här tankarna fram. Men när jag vet om, och han vet ju det här, han känner ju oss allihopa. Så han skulle aldrig lämna dig. Även om du går på fel väg, det är han bredvid dig. Och leder dig tillbaka hem igen.
Men då måste du samtidigt öppna dig och vara lyhörd.
Men det är ju svårt för det, i denna tiden vi
lever med.
Det är så många människor som alltså, allt du ser på TV, du kan bli så förvillad. Har inte förrän varit vilsna idag så har de aldrig varit det.
Det är utmaningen
idag. Ja,
precis. Utmaningen idag är att be den här bönen. Säg Gud, led mig till din församling. Var den än är, visa mig den. Är ni villiga att göra det?
Ja,
absolut. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi ber att du ska leda oss. Vi ber att vi ska vara öppna för din röst och dagligen ha den kontakten med dig. Vi ber att du ska leda oss dit där du vill att vi ska vara. En församling som vi har tittat på idag. Hjälp oss att förstå de här texterna rätt. Vi vill överlämna oss i dina händer och ber i Jesu namn. Amen.